Fader, Son och Ande är den självklara rubriken i denna söndag som är Heliga Trefaldighetsdag. Det innebär att vi bläddrar fram en ny flik i våra pärmar, den gröna fliken. Och vi börjar på sidan 1 med introitus. Alla psalmer är idag hämtade från vår liturgipärm. Och efter episteltexten så sjunger vi alternativ nummer 1. Vi är församlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Heliga tempel, hans tron är i himlen. Han skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse. Kärleksfulle Fader i himmelen, jag är helt och hållet syndig ända från födelsen. Jag har syndat mot dig på otaliga sätt och jag förtjänar inte att kallas ditt barn. Men jag förtröstar på Jesus, min frälsare, och ber dig. Förbarma dig över mig enligt din gränslösa kärlek. Rena mig från min synd och ta bort min skuld. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren för förlåtelse och frid. Allsmäktige Gud, du som har gett oss, dina tjänare, tron på dig, vår himmelske Fader, och din Son och den helige Ande. Bevara din kyrka i sanningen, så att vi alltid håller fast vid det eviga livets bord. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom, från evighet till evighet. Från andra Mosebok läser vi idag den gammaltestamentliga texten. Det är från det tredje kapitlet, verserna 1-6 och verserna 14-15. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga och slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom i busken. Mose, Mose, han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit, ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Och han sa, ja, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet till han vävade för att se på Gud. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose. Så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. sida 474 i vårt nya testamente finner vi dagens episteltext. Det är första Petrusbrevets femte kapitel, verserna 6 till och med 11. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han uppböja er när hans tid är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluta. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Gud hör dagens heliga evangelium. Det finns på sidan 155. Det är Lukas evangeliets 15 kapitel, versarna 1-10. Den heliga orden lyder så i vår Herres och Frälsarens namn. Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem: om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sin axel. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: glädj er med mig, jag har funnit mitt få som jag har förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över de 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina vänner och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss så bekänna och heliga kristna tro. Och det gör vi idag med den lysenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före allting, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilket allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begravd, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida, Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Jesus Kristus, du har lovat att när två eller tre är samlade i ditt namn, där ska du vara mitt ibland. Här är vi samlade i ditt namn, och låt oss och hjälp oss att få se dina sanningar som du uppenbarar i ditt ord. Ge oss ögon att se, öron till att höra och hjärtan till att tro och förstå och förnimma. Så ber vi i ditt eget frälsande namn. Dagens predikotext, den finns på sidan 155. Det är också den, liksom evangelietexten, ur det 15 kapitlet med början på den 11 versen. Och heliga orden lyder så, och vår Herre och frälsarens namn. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nu. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svin. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglöner. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förvärmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han göra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty den är din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunden. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. En son har gjort sig skyldig till grova brott. Han har orsakat andra människor skador och lidande genom sitt handlande. Han har varit en kriminell, en brottsling. Vi tycker inte om en sådan. Ju mer ont en sådan har gjort, ju mer illa tycker vi om honom. Ingen älskar en sådan. Eller? Jo, en mor kan ändå säga: ja, även om han har gjort allt detta så älskar jag honom. Han är ändå min son. Föräldrars kärlek till sina förlorade barn kan vara väldigt stor. Men den är ändå inte på något sätt jämförbar med Guds kärlek till oss. Hans kärlek till oss, den är så stor att han utger sin enda son till att lida och dö för att rädda oss för evigheten. Vår predikotext är den tredje liknelsen som ingår i det 15 kapitlet hos evangelisten Lukas. Och de här tre liknelserna, de återfinns bara hos Lukas. Och det här 15 kapitlet har kallats kapitlet om det förlorade och det återfunna. Och det har också kallats för det tredje evangeliets hjärta. Det är ju tre underbara liknelser
som beskriver Guds oändligt stora kärlek och omtanke om syndare och deras frälsning. Det visar på hur långt utanför vanligt mänskligt agerande Gud går för att föra det som är förlorat tillbaka igen. I den första liknelsen, den om det återfunna fåret, så lämnar herden alla de andra 99 fåren för att söka efter det enda som har kommit bort. Och när han har funnit det, så samlar han i sin glädje sina vänner och grannar för att tillsammans glädjas över att det bortsprungna fåret har kommit till rätta. Och i den andra liknelsen, så är det en kvinna som har tappat bort sitt silvermynt. Hon vänder upp och ner på hela huset och letar tills hon finner det. Och i sin stora glädje över att ha funnit silvermyntet, så samlar också hon sina vänner och grannkvinnor för att glädjas tillsammans. Efter de här båda liknelserna så säger Jesus att det också blir glädje i himlen bland Guds änglar när en förlorad syndare omvänder sig. Ska vi lägga märke till att det är till fariseerna och de skriftlärda som Jesus vänder sig med de här liknelserna. Det framgår i början av kapitlet. Där står att de kritiserar jämt och ständigt Jesus därför att han umgås med publikaner och syndare. Han äter och dricker med så löst folk. Det kan de inte tåla. Det kan de tåla att Jesus inte visar bort dem, utan att han istället till och med kan äta och dricka tillsammans med sådana lust. Och i den tredje liknelsen, den om den förlorade sonen, så visar han på hur hårdhjärtade och egenrättfärdiga dessa fariseer och skriftlärare är. I vår text så möter vi först den yngre av två bröder. Han begär att få ut sitt arv i förtid. Han vill ha det på direkten, det som han en gång senare ska bli rättmätig ägare till. Han vill inte vänta till hans far har dött. Han vill inte stanna hemma och hjälpa honom på ålderdomen när krafterna börjar avta. Nej, han vill ha ut sitt med detsamma och han ska kunna ge sig iväg. Och det gör han. Och när han har dratt iväg, så börjar han ett vilt och utsvävande liv långt borta från fadershuset. Pengarna rullar, han slösar bort allt vad han är. Och plötsligt så står han där fullständigt barskrapad. Ingenting av arvet återstår längre. Allt är förbrukat och förslösat. Nu börjar en tid i fattigdom och förnedring. Han får vakta lite svin. Och det ska vi veta att det var något som ansågs som oerhört motbjudande för en jude att vakta svin. För de räknades som orena djur. Han hade alltså hamnat på den absoluta bottennivån på samhällsskalan. Han har ingenting att äta. Han lider nu. Han hade burit sig svinaktigt åt om du får leva som ett svin. Den här berättelsen, det är en utmärkt beskrivning av en syndares avfall ifrån Gud. Men det är också så precis med oss. Vi är alla av naturen i den yngre sonens situation. Jesaja säger och var en av oss. Vi gick alla vilse som få. Var en gick sin egen väg. Och Paulus skriver i Romarbrevet: alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som söker det goda. Inte en enda. Det är en dom och det konstaterande som skriften gör om oss. Om alla oss. Vi har alla lämnat fadershuset. Alla är vi bortsprungna från. Alla är vi borttappade mygg. Alla är vi förlorade söner. Precis som den yngste sonen så tar vi ut det som vi menar är vårt och drar bort till främmande land, bort från vårt rätta hem. Och precis som han så lever vi ett liv som är främmande för hur vår himmelske fader vill att vi ska leva. Också vi vänder fadern ryggen. Som någon har sagt, vi är födda med ryggen emot Gud. Men nu sker något som kommer att få en avgörande betydelse för den yngre sonen och hans fortsatta liv. Det står i texten att han kom till besinning. Eller som någon har sagt att det står i grundtexten, han kom till sig själv. Han kom till sig själv. Han kommer till besinning. Han inser sin situation. Och nu börjar han att längta hem. Att bara för vara som en av daglönarna hemma hos sin far skulle vara så oändligt mycket bättre än som han har det nu. Där hemma skulle han få äta sig mätt. För där fanns det mat i överflöd. Och nu säger han till sig själv, jag vill stå upp och gå till min far. Och jag ska säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men låt mig få bli som en av dina daglönare. Och så står han upp. Och så går han hem till sin far. Han hade kommit till besinning. Fadersrösten hade nått hans hjärta. Det vill säga minnena hemifrån gjorde sig påminna hos honom. Och han inser hur mycket bättre det var där hemma. Nu vill han vända tillbaka igen. Hem till tryggheten och värmen där hemma. Vad var det egentligen som gjorde att sonen beslöt att vända tillbaka? Var det kanske någon inneboende kraft och förmåga som visade sig? Hade han i alla fall några dolda kvaliteter som han nu lyckades att plocka fram? Nej, det var endast detta att fadersrösten fortfarande kallade på honom i hans hjärta. Minnet av en barmhärtig och mild fader hade inte utplånats hos honom. Sonens hårda hjärta tinades upp vid tanken på den godhet som fanns hos fadern där hemma. Så är det också med syndares omvändelse. Det är ingenting hos denne som är orsaken till att fadershemmet plötsligt blir intressant igen. Det finns ingenting hos oss som driver oss till Gud. Vår natur driver inte oss till Gud, utan tvärtom driver oss ifrån Gud. Vi var som sagt födda med ryggen emot Gud. Vi vill inte ha med honom att göra. Nej, det är endast hans obegripliga nåd och barmhärtighet som är orsaken till att vi vill stå upp och gå till vår far. Och det är också hans verk att vi i likhet med den yngre sonen vill bekänna vi har syndat mot himlen och inför dig. Vad händer nu när sonen travar iväg hem? Johan möts av en glädjestrålande fader. På långt håll så ser han sin son och han skyndar honom till mötes. Han faller honom om halsen och kysser honom. Och nu kommer sonen med sin inövade syndabekännelse. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Vad säger fadern om detta? Ja, hörde, vi får väl gå in på kontoret och så resonera igenom det här nu. Han nämner inte med ett ord. Han säger inte, ja, det har du gjort. Du har syndat. Nej. Han säger ingenting. Sonen är redan förlåten. Nu ska det bli fest. Den förlorade är återfunnen. Min son var död men har fått liv igen. Ja, orden från fadern, det får oss att tänka på Pauli ord till Efesierna. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synd. Ja, i likhet med den förlorade sonen är också vi lagöverträdare och endast värda den eviga fördömelsen som det heter i vår syndabekännelse. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, heter vi i första Johannesbrevet. Mina vänner, det gäller var och en. Vi behöver, du och jag, vi behöver den dagliga omvändelsen. Varje dag behöver vi bryta upp från främlingslandet och vända hem till vår trofaste fader. Och lägg märke till att varje dag får vi också göra det. Varje dag gäller orden. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, ska det bli snövita. Om det än är röda som schalakan, ska det bli vita som ull. Och Jesus säger, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det är underbara och tröstande ord för bekymrade syndare, sådana som du och jag. Ja, nu borde ju allt ha varit gott och väl i den här återförenade familjen. Men där fanns en äldre broder. Han visade inte någon som helst förståelse för faderns omsorg och glädje över sin yngre broders hemkomst. Tvärtom, han blir mycket besviken och han vägrar att delta i festligheterna. Han vill inte vara med om någon dans eller äta någon djup kanten. Han anklagar istället fadern för att inte ha visat sin uppskattning över vad han har gjort hemma på gården. Han pekar på hur illa den yngre har levt medan han själv har levt ett lydigt liv där hemma på gården. Jag har slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Ja, han är så upprörd så han kallar sin bror, han där, och din son. Han säger inte att det är också min bror. Det är typiskt för egenrättfärdigheten att uttrycka sig på det sättet. Och det är just för att visa på den som Jesus drar in den äldre sonen i liknelse. Fariseer och skriftlärare har i alla tider lutat sig emot sina gärningar och sitt ordentliga levande, sin förträfflighet och sin kunskap. De ser alltid mer på andra och litar på sin egen rättfärd. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Ja, ni kommer ihåg publikanen och fariseer i templet. Fariseen behöver ingen nåd. Han behöver ingen frälsare. Men du och jag, vi behöver en frälsare. Vi läste i vår episteltext: er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och sök efter vem han ska sluka. Vi har en motståndare, en fiende som inte på något sätt vill att vi ska vända till fadershuset och förbi det. Nej, han vill ha oss ute bland svinen, så långt bort från himmel och salighet som möjligt. Och han är listig och han är så. Och utan en frälsare så är vi hopplöst förlorade. Han tar oss så lätt som vi tar en mycka. Ingenting hos oss kan motstå honom. Men så står det i Petri brev här, han säger: gör motstånd mot honom. Hur då? Hur ska vi kunna göra motstånd mot självdjävulen? Jo, han säger: gör motstånd mot honom orubbliga i tro. Alltså inte med en massa muskelmassa eller egen styrka och kraft och förmåga, utan orubbliga i tro. I tro på vad då? På vår förmåga? Nej, på Jesus Kristus som vår frälsare. Det är att göra motstånd mot djävulen. Du kan säga till honom: du djävul, du har rätt när du anklagar mig för att vara en stor syndare. Du har så rätt. Men jag har frälsare som har betalat för min synd, utstått plågan som jag skulle få utstå. Du och jag behöver en frälsare, och vi har en frälsare. En frälsare som har gått i döden för att vi ska komma hem till himlen, till det verkliga, egentliga fadershuset. Han har offrat sitt liv för dig och för mig, för din och min räddning. Vilket ämne till lovsång. Du och jag, som i oss själva är bortsprungna får, borttappade mynt, förlorade söner och döttrar, är genom tron på hans verk återfunna får, återfunna mynt, återfunna söner och döttrar. Allt om. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Vilka härliga underbara ord ifrån Fadern. Denna Jesu berättelse, den har kallats för liknelsen om den förlorade sonen, liknelsen om den återfunne sonen. Men den skulle också kunna kallas för liknelsen om en faders kärlek, om Guds kärlek till oss. Vi blir inte berörd av den faders kärlek, både till den yngre, men också till den äldre av hans söner. Guds vilja är nämligen att alla människor ska bli frälsta, också fariseer och skriftlärare. Det är en sån kärlek som vi finner hos vår himmelske Fader. Och därför heter det: så älskar vi Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Amen. Jag lovar vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörande, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod inför ömmet, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen. Det är tillkännagivande. Då är det så att nästa gudstjänsttillfälle här, det är nästa söndag, när vi firar augsburgska bekännelsens dag. Och då har vi alltså högmässa här 10:00. Jag vill också tacka för den kollekt som togs upp här vid förra gudstjänsttillfället till vår församling, som inbringade 4530 kronor. Och jag ber att också idag få rekommendera kollekt till vår församling och dess verksamhet. Vår verksamhet är ju ytterst, går ju ytterst ut på att vi ska predika evangelium för alla människor. Gå ut i hela världen, säger Jesus, och predika evangelium. Och så till sist, vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vara med er alla. Amen.
Barmhärtige Gud och Fader, vi prisar dig för de oräkneliga välsignelser du får av din hand. Skapelsens skönhet, jordens överflöd, kraft att leva och vänskapens gåva, arbetets välsignelse och vilans goda, förmånen att dela glädje och sorg med varandra. Framförallt tackar och prisar vi dig för ditt frälsande ord och för din sons kropp och blod som du ger oss att äta i nattvardens sakrament. Genom dessa nådens medel sänder du din heliga ande i våra hjärtan och förenar oss med Jesus och hela den kristna kyrkan på jorden.
Styr oss med denna himmelska föda och föröka i oss friheten till Kristus och kärleken till varandra.
Store Gud och Herre, utan din ständiga hjälp har vi lätt att vackla i vår tro, förlora modet och tappa vår vaksamhet. Dagen och tiden är god. Ge oss kraft att med ny frimodighet möta de bekymmer som varje dag tar med sig. Öppna våra läppar så att vi förkunnar din nåd. Gör oss villiga att använda de gåvor du har gett oss att väcka ditt frälsningsord till alla människor. Bevara och välsigna vårt land, våra familjer, våra skolor och vårdinrättningar och landets styrelse, vår konung och drottning och deras familj. Se i nåd och barmhärtighet till dem som är sjuka och till alla dem i vårt samhälle som lider.
Väck i oss vilja att be för dem som lider och hjälpa dem i deras nöd.
Herre, vi vänder oss idag till dig med förbön för vår vän och broderfall. Vi ber att du ger honom styrka och tålamod under hans sjukdom. Herre, se till honom hans familj. Allt står i dina händer. Och vi vet att du verkar allt till det bästa. Hör vår bön på vår frälsares Jesu Kristi skull. Amen. Hör oss också här när vi kommer inför dig med våra personliga bön. Evige Gud och Fader, bevara oss i den saliggörande tron och ge oss kraft att övervinna allt. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som om vi förlåter vem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Tacka och lova Herren.
Böja hjärtan till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er fri. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen,
Ja, som du förstår så är det inte så bra med Alvars fysiska status. Jag vet inte så mycket mer än ni kanske, men jag har förstått så befinner sig i Lund.
Nej, Malmö.
I Malmö, ja. Har han opererats?
Ja, han opererats, ja.
Ja. Har du hört någonting?
Nej, bara att han kommer på uppdrag.
Ja. Så bönämnen saknas inte. Förlåt?
Var opererades han?
Han hade väl något, det var någonting i ryggen.
Det tryckte du på punkten och så han blev liksom lam i fredags. Kunde inte gå.
Ja, det är ett avklädande för oss. Men som sagt var, kroppen är svag och dålig, men han har tro, han har förtröstan, och det har vi också.
Thank you.